har dagens bibeltext faktiskt hämtad från första Korintherbrevet kapitel 2. Då tycker vi stiger upp igen när vi läser Guds ord i respekt för ordet. Paulus skriver: När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Om mitt tal och min predikan stod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Det var Guds ord. Amen. Varsågod och sitt. Jag är lite så skral i min kropp idag. Jag har varit sjuk lite på en vecka. Jag hamnade in på en liten operation för en vecka sedan. Jag gick helt bra. Och sen dess har jag fått lite flunsa. Så nu är det väldigt svag och mycket orolig och rädd kommer till er. Jag kan på något sätt identifiera mig med texten idag. Men med det sagt så har jag en ganska sådär predikan som är en sådär no nonsense. Alltså det är ganska så rakt på sak idag. Så jag hoppas att du är beredd att lyssna på ett lite mer radikalt ord idag. 4-0. Då kör vi. En av mina favoritteologer, Dietrich Bonhoeffer, säger så här: Den mest erfarna av psykologer eller experter av människans natur har oändligt mycket mindre kunskap om människans hjärta än den enklaste av alla kristna som lever i skuggan av Jesus Kristi kors. Jag gillar det där. Och det är lite det som jag skulle vilja tala till er om några minuter idag, nämligen att leva ett liv under korsets kraft. Och jag tycker det är så intressant när jag läser den här texten, när Paulus på något sätt återberättar till korinterna vad han på något sätt hade betonat i det brev som han skrev till korinterna. Han berättar inte om alla församlingar som han själv har grundat, allt från Asien till Spanien. Han berättar inte om att en kille somnade när han predikade och föll ner från fönstret och dog och uppväcktes i morgongryningen. Han berättar inte heller om de mirakler som inträffade, folk blev helade, till och med skuggorna som föll av människorna så blev folk helade. Inga sådana stora berättanden, utan han på något sätt faller tillbaka på en händelse, nämligen Jesus Kristus som korsfäst. Och jag tycker det är intressant också att han väljer just den händelsen av alla händelser, nämligen Jesus på korset. Han valde inte att tala om Jesus, om alla mirakler som Jesus gjorde. Han berättar inte om alla 10 000 människor som på en gång blev mättade av några bröd och några fiskar. Han valde ej heller att berätta om de människor som Jesus uppväckte från de döda. Han valde inte att berätta hur fantastiskt god pedagog Jesus var. Han fick hela nationen i princip att lyssna på hans predikan och hans tal. Man har ju själv en väg dit och gå, märker man varenda söndag man talar. Men det som Jesus eller Paulus betonar, det är en händelse som är ganska absurd egentligen. Nämligen Jesus på korset. Jesus på något sätt minst populära händelse i hans egen CV. För där på korset, han är avrättad som en förbrytare. Han är på något sätt överlämnad av sina vänner. Och de som är där så ropar korsfest, korsfest. Den händelsen väljer Paulus att på något sätt lyfta fram i sitt inspirationstal, som vi ändå måste kalla det, i Korintherbrevet. Korintherna var ju en storstad i medelhavstiden där på Jesu tid. Det var en av de största städerna. Och en väldigt kulturell stor stad. Och man märker att Paulus har ju vissa problem med den där församlingen. För de håller på med det ena och de håller på med det andra. En bor med sin svärmor och håller på med det ena man ska göra med sin svärmor tydligen. Folk strider när de ska ta nattvard. Och folk på något sätt har långt hår. De skulle egentligen inte borde få långt hår för man förknippade med prostitution på den tiden. Etc. Att det var massa stridigheter i församlingen. Och hur ska jag inspirera den här församlingen, funderar Paulus. Ska jag tala om alla under och mirakler som jag varit med om eller de som Jesus gjorde? Nej, jag väljer att fokusera på Jesus Kristus och han som korsfäst. Och då måste du och jag fatta idag, vad är det som det handlar om? Vad är innebörden och betydelsen av att predika om en Guds son som sitter fastspikad eller var väl fastspikad på korset? Vad innebär det för dig och för mig 2000 år senare? Och man märker det på flera ställen när Paulus relaterar till sitt eget liv när han ska vittna om sin egen frälsning. Vad är det som han faller tillbaka på? När han står inför kejsaren och inför de ena hövdingen efter den andra, så väljer han inte att heller då tala om sina mirakler, så som vi ofta gör. När jag på något sätt står här så vill jag berätta, oj, det mirakler var jag med om. Eller jag fick se den människan bli helad. Och när man står och ska tala inför större maskor, så väljer man de mest häftiga mirakler man har varit med om. Men inte heller när Paulus står inför kejsaren själv, så väljer han någonting annat än den stunden då han fick möta Jesus och uppleva att han blev fri från sin egen synd. Han också då föll han tillbaka på Jesus Kristus som korsfäst. Och det måste, kära vänner, betyda någonting för dig och för mig idag, om det var så viktigt också för honom. Och det är det som jag lite vill muttra med dig om några minuter framåt. För jag vill försöka, och jag är ju man och människa allt det där, med begränsad förmåga att förklara varför jag anser och tror att varenda människas liv utan Jesu Kristi kors i centrum är dömt att misslyckas. Jag önskar nu, när du hör de här punkterna som jag mumlar åt dig, så ska du inte fundera på din granne eller din pastor och tycka att ja, men där, det där säger han nog bra, han ska nog rätta till sig på de där områdena. Och jag önskar att när du lyssnar på mig och min försök till predikan, så ska du tänka på ditt eget liv. Att är det här någonting som jag behöver ta till mig? Är det här någonting där jag låter Guds kraft behöva förvandla mig? Så jag kan gå, som Paulus säger, från härlighet till härlighet. Så kan vi komma överens om det, måste vi komma överens om det, för jag bestämmer. Men tänk i alla fall på det sättet. För många gånger vill vi bara hjälpa andra människor, och vi är på något sätt nöjda då vi hör radikala punkter, eftersom vi tror att nu ska den människan förvandlas och förändras, då det själva verkar är jag som behöver förändras. Jesus sa, varför ser du hårstrået på näsborren, du har en bjälke i ditt eget huvud? En modern förklaring av samma vers. Så, jag har tre punkter och en små varning för viss radikalitet idag. Men jag predikar ju så sällan nu för tiden, så man får ju vara det då. Område nummer ett. Och då har jag först en punkt för de kristna och icke-kristna som lever utan Jesu Kristi kors i centrum. Lever du och jag utan Jesu Kristi kors i centrum, kommer din glädje och tillfredsställelse alltid att variera beroende på hur bra du själv lyckas. Och du kommer aldrig att bli nöjd. Jag minns då jag själv var yngre och visionerade och drömde. Så tänkte jag att bara jag får den här utbildningen, bara jag får det här jobbet, bara jag får den här bilen, den här familjen, det här huset, de här miljonerna, då faller allting på plats. Och jag märkte, speciellt tiden innan jag blev kristen, men också tiden efter jag blev kristen, så märkte jag att även om jag fick den ena grejen, så räckte det inte så långt, utan det gick alltid upp en ny grej som jag började skaffa mig. Och jag märkte att på något sätt, så länge jag höll på och försökte i min egen förmåga att skaffa mig den här glädjen, så blev jag aldrig nöjd och jag räckte aldrig till. Och det är förstås att alla de här sakerna med familj och hus och hem och allt det där, det är ju bra saker. Men bygger vi våra liv på de här sakerna, så leder det ingen vart. Det blir som Salomo säger, det blir ett jagande efter vind. Jag vet inte om du brukar hålla på med sånt på kvällarna. Man på något sätt tror nu har man vinden och 2 meter längre fram. Och då orkan, så den ännu längre fram. Att man på något sätt tror och försöker att man ska lyckas, och så blir det ändå ingenting av det. För de här sakerna, troende som icke-troende, kristna som icke-kristna, som lever ett liv utan Jesus och hans kors i centrum, de blir aldrig nöjda. Vi kan kämpa, vi kan försöka, vi kan på något sätt prestera, men det leder ingen vart. Varför det? Jo, för vi försöker själv skaffa de här kickarna. Vi försöker själv på något sätt pressa fram de här alternativa lösningarna, istället för att hämta vår kraft och vår glädje och vår styrka från Jesus Kristus och han som korsfäst. Jag blir lite fundersam ibland när jag träffar på både kristna. Mest fundersam blir jag nog när jag träffar på de kristna som på något sätt tenderar att söka sin lycka från allting annat än orsaken varför man är kristen. Jag får inte gå in i mitt huvud hur det ens är möjligt för kristna att hålla på med vissa saker. Bara, nu talar jag bara ärligt, Som sagt, jag predikar på något sätt i den här takten, predikar nästa gång i augusti, så det är ganska lugnt. Men jag funderar att om vi är kristna, om vi har mött honom som korsfäst där, Jesus själv, och vi har upplevt det livet, den här friden, den här övernaturliga kärleken, hur i all sin dag kan vi leva så som vi lever? Hur kan vi fortsätta att söka lyckan från allting annat som inte har med Guds rike att göra? Det gör mig lite fundersam och konfunderad och lite irriterad. Och mina närmsta vänner vet hur irriterad det är på alla möjliga människor hela tiden. Och det är min synd. För lever du och jag utan Jesu Kristi kors i centrum, så kommer vi även att ha svårt att på riktigt glädja oss åt när Guds rike går framåt. Ifall det inte sker på det sättet som man själv vill. Alltså man hör ibland människor som kommer till tro. Och så hör man andra människor som är lite skeptiska till att den människan har kommit till tro. Och det är man hur var det där själv också. Men borde det inte vara det absolut största festen i en församling när en människa omvänder sig och får på något sätt möta Jesus? Men så länge vi på något sätt väljer att själv ska pressa fram den här glädjen, vi ska själv på något sätt finna den här meningen med livet, så kommer vi aldrig att bli nöjda. Om det inte exakt går som jag planerat, som jag vill och som jag tänker och som jag önskar. Därför är det så viktigt, kära vän. Och vi går vidare så vi blir lite mer positiva här till punkt 2. Att med Jesu kors i centrum så tror jag alltid du har en viss möjlighet att glädja dig. Till exempel, varje dag så kommer tusentals människor till tro på Gud. Vad glad du blev över det faktum. Alltså varje dag över hela världen så väljer människor sig att omvända sig och ta emot Jesus som sin personliga frälsare, få sina synder förlåtna och vår familj blir större. Vilken entusiasm idag. Jag känner ju många fina familjer här i församlingen som har fått barn. Och det är inte så att de blir ledsna när de föder barn. Utan man säger, yes, fantastiskt, nytt liv i familjen. Det är otroligt fascinerande. På samma sätt borde det vara med oss också att när människor på något sätt omvänder sig och får uppleva den här nåden, den här kraften, det här evangeliumet från himmelen, så borde man fest i våra liv. För det som är mest fantastiska tycker jag med Gud, om att ha glädjen i Herren. Och tänk på dig själv nu. För det handlar inte om längre hur bra som hur du lyckas, utan hur bra Gud har lyckats med dig. Att Jesus för snart 2000 år sedan sa det, det är fullbordat på korset. Det innebär att du och jag blev frikända med en härlighet här på jorden och ett mål som är i himmelen. Det är klart att det inte alltid är enkelt. Jag fick en svår, potentiell svår diagnos för en vecka sedan. Det är klart inte enkelt. Men jag känner att genom allting så kan jag böja mina knän inför Herren och säga, Jesus, sker din vilja och jag vill bara ha min glädje i dig. Frestelsen alltid är att gå bort från korset. Guds mening och vilja med ditt liv att alltid gå till korset. Och jag tror att vi behöver fatta det här, att har vi inte vår glädje i Herren, har vi inte förstått vad det innebär, så kommer vi aldrig att finna tillfredsställelse här på jorden. För min del var det i alla fall så tidigare innan jag kom till tro. Jag försökte fylla mina behov genom allt som världen hade att erbjuda. Men idag vet jag att den bästa frid och tillfredsställelsen, det kommer från Gud. Och det är möjligt enbart genom vad Jesus gjorde på korset. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, säger han, jag talar till er barn. Era synder är förlåtna. Det är goda nyheter alltså. Problemet med dig och mig många gånger är att vi väljer alla andra vägar utom just korsets väg. Vi försöker prestera fram rättfärdigheten. Vi försöker känna att vi lever helgade. Och då på något sätt så är Gud nöjd över oss. Och då får vi en millisekund av frid. Och sen syndar vi. Och så är Herren arg på oss igen. Det funkar inte riktigt på det sättet. Och jag tycker Paulus exemplifierar det här när han skriver Filipperbrevet. Jag vet inte hur mycket du har läst historien kring det, men han skrev det i fängelse. Och medan han skrev det så hade de tydligen någon demonstration utanför hans galler där, för de stod och mobbade honom och låtsades predika Jesus. Och den här Paulus reaktion på det där, för jag tänker om jag själv skulle sitta i Vasa fängelse en dag, instängd för att jag predikar för mycket. Och så alla mina fiender utanför fönstret håller de på att låtsas predika om Jesus. Det är inte så att det är yes, vilken ljuvlig musik för mina öron. De låtsas predika om Jesus för att göra min situation som Paulus beskriver det om en värre. Och så skrev jag någonting som jag tycker är så oerhört gripande, fascinerande och för mig ibland svårförståeligt. Jag tänker fortsätta att glädja mig, för Jesus blir på ett eller annat sätt predikat. Herre, en dag vill jag dit. Men det visar för mig Paulus, att Paulus hade förstått det här med korset, vad det innebär. För det första och främsta och det viktigaste som det innebär för dig och för mig är att våra synder blir förlåtna. Skuldebrevet som med sin makt vittnade mot dig och mot mig, det har han strukit över för att idag kunna leva tillsammans med honom. Och utmaningen för dig och mig är att vi ska gå till Golgata och hämta vår glädje från korset och inte från alla andra platser som du så gärna besöker och så väldigt ofta. Jesus säger också det till lärjungarna. De kommer skicka ut 70 lärjungarna en gång och så ger de makt och myndighet att driva ut demoner, bota alla sjukdomar och lite mirakel till höger och till lite vänster. Och jag tänker att där ska man vilja ha varit med. Och jag tänker själv att ska jag komma tillbaka till Jesus så ska jag gjort ännu stor grej av det där. Jag skulle ha haft tv-stationer med mig. Och så kommer de fram till Jesus och säger de att till och med andarna lyder oss. Och så har de bett att människor blivit botade och helade och hela faderullan. Och så svarar Jesus här lite halvkryptiskt. Gläd er inte över det som lika mycket ni ska glädja er över att ert namn är skrivna i himlen. Och Jesus säger det till de kristna också, som han botar till lite höger och till lite vänster. Då säger han på gång så här att tala inte om det för någon. Och en del funderar att varför ska inte de få tala om vad Gud har gjort? Och jag tänker så här då med min lilla exegetiska hjärna, alltså bibeltolkarhjärna. Tänker jag så här att det är kanske som i gamla förbundet, alltså i gamla Moseboks-tiden. Det kom en orma där mot Israel en gång. Och står att de blev bitna och de bet och hade sig Israels folk. Och så jo, Mosen sig koppar om det var på Guds befallning. Ni känner historien. Och så var man på den där ormen så blev man frisk. Botskaffa en sån till kärren. Men vad som hände med den här ormen sen. Och vi läser om det i en av profetböckerna sen. Kung Hiskia tror jag det var som tog itu med saken. Så står det att han måste förstöra den här ormen. Varför det? Jo, för att folket hade börjat tillbe ormen istället för Herren. Och jag tror många gånger är det så med dig och med mig också. Att är vi med om de här miraklerna. Gud har ingenting mot mirakler, kära vän. Han är inte mot dem. Men jag tror ibland så vill Herren betona ner de här sakerna. Varför det? Jo, för det är viktigare för dig och mig att vi har fokus på Gud. Än bara på saker som händer. Till och med om de är av Gud. Alltså, lovsången kan vara fel om vi gör det av fel orsak. Predikan kan vara fel om jag här bara visar spänna musklerna som inte finns. Och så vidare. Alltså, gör vi saker av fel orsak så måste vi bort. För Gud är alltid mer intresserad av att bli tillbedd på det sättet som är från hjärta till hjärta. Än att allting är så perfekt med fina former etc. Så det viktigaste som Gud är mån om är att han har ditt hjärta och att han får älska dig. Och det är bara hos dig som du finner din själs frid och tillfredsställelse. Så den första området som Gud vill beröra genom sitt kors i ditt liv är att du ska hämta din glädje från honom. Jag vill bara summera kort, vi är glömska individer. För har vi inte vår glädje i Gud så kommer direkt en utmaning kommer emot oss. Kommer vår värld vändas upp och ner och vi ojar och ajar oss och är allmänt vemodiga en längre tid. Men har vi vår glädje i Herren så hämtar vi vår kraft från Gud och han ger oss den här glädjen till och med i de tunga passager. Och med det för vi oss in i punkt 2. Jag har bara 3 punkter, bli inte nervös. Område nummer 2 handlar om vår synd och våra utmaningar. För lever du ett liv utan Jesu kors i ditt liv och i centrum av ditt liv kommer du alltid att ha svårt att hantera motgångar och prövningar. Och det är lite problematiskt för motgångar och prövningar så drabbas varenda människa av. Oavsett hur snäll man verkar vara, eftersom jag tycker att jag är ganska snäll och jag drabbas av dem, så troligen drabbas det de flesta av dem. För att man märker det, att när människor drabbas av de här utmaningarna och problemen och människan lever utan korset i centrum, så brukar två saker hända. Antingen så drar man sig bort från gemenskapen. Man börjar få självfördömelse. Låter det som bekant eller ett nytt ord här i församlingen? Jag tror vi alla är där någon gång. Och så tycker man synd om sig själv. Och slutar det med att man isolerar sig, för man tycker att jo, det är i Sion så måste man vara på ett speciellt sätt för att vara med. Det där har jag hört varenda år som ungdomspastor och ledare och allt annat. Men det handlar om att du börjar döma dig själv. Och det funderar jag, varifrån kommer det? För Gud säger ju själv att vem är det som dömer? Gud är den som frikänner. Och så drar han det till sin spets. Han säger att han inte bara frikänner, utan han till och med sänt sin son Jesus för att dö istället för oss. Men lever vi utan Jesus Kristus kors i centrum, så kommer alltid de här utmaningarna att föras bort från honom. Frestelsen kommer att vara att du ska inte vara med, du är inte riktigt bra, du på något sätt, din kavaj är lite smutsig, den är inte riktigt dyr, etc. Och det blir problem för dig och för mig förr eller senare. För det vanligaste synliga exemplet av detta är att man börjar döma sig själv, hamnar i fördömelse och man drar sig undan församlingen. Och många gånger slutar det med att man tycker att kyrkan är en för helig plats. Och man blir allt och mer anklagande mot allt och alla. Många i samtalen, blogginläggen och andra skriverier från människor som personligen har angripit till och med lilla jag. Men folk har åsikter om det ena och det andra. Och det är helt okej, vad jag tycker bättre om de talar om till mig och inte läser om dem sådär i den internationella internetsfären. Men det händer, alltså folk kan vara sura, med all rätt har ju säkert sårat varenda en av er här. Det är ju på något sätt lite min natur, dumdristig, man är ovis många gånger. Men hanterar jag de här motgångarna på fel sätt, så börjar jag tycka synd om mig själv. Det har jag gjort, tror jag, redan två gånger idag. Fråga min fru. Min fru sa att om jag kommer hem och är sur efter den här predikan, måste jag avgå som pastor. Så där har ni en chans. Men de här motgångarna kommer, så blir jag frestad av att jag tycker synd om mig själv, jag isolerar mig och jag tycker att alla är emot mig. När Jona-syndromet. Jona som omvände en hel stad på 175 000, till och med åsnorna omvände sig. Och vad händer då? Jo, han blir sur över att han inte har en skugga när solen gassar på. Känner mig lite igen med det faktiskt. Och så kommer Gud och tillrättavisar honom. Och så på något sätt säger han att bry dig mer om den här busken än alla människor som just nu omvänt sig till mig. Och då säger man att han inte då på den tiden hade Gud i sitt centrum. För han sökte sin lycka i sin egen framgång och inte för Guds rikes skull. För det ena diket då, när vi på något sätt försöker ha lyckan i någonting annat än hos Gud, så just att vi börjar döma oss själva, vi får självfördömelse etc. Det andra diket är, och det är också lika vanligt och farligt, att vi börjar tala illa om våra medmänniskor. Vi börjar skvallra, vi börjar baktala, vi börjar snacka massa onödigheter bakom människans rygg. Alltså vi blir som den här skriftlärare som kommer in i templet. Och så är han, och så är det tydligen en väldigt välkänd syndare som står tillsammans i templet. Och den här skriftläraren, han står upp och säger till Gud: jag tackar dig att jag är så duktig och så fin och jag fastar och ger tionde. Och jag tackar dig framförallt att jag inte är lika dålig som den här människan. Varav det är Lukas 18. Var den här publikanen, han vågar inte ens titta uppåt. Och han slår sig på ett bröst och säger: han var barmhärtig mot mig, för jag är en syndare. Och Jesus avslutar hela historien och säger att den här syndaren, han gick rättfärdig därifrån. För han förstod att hans hjälp kommer från Herren och inte från att prestera fram någonting i egen kraft. Men det är lätt hänt, kära vän, att har vi vår glädje eller har vi ett liv utan Jesu kors i centrum, så bör vi antingen döma oss själva, isolera oss, ta avstånd från allt möjligt. Eller så behöver vi fördöma alla andra människor runt omkring oss. Och de två är väldigt farliga, och vi behöver omvända oss och komma tillbaka till korset. Paulus säger att världens sorg leder till död. För då vi förlorar blicken från korset förlorar vi inte bara blicken från Gud utan från även livet själv. Vår inre värld dör sakta men säkert bort. Tydligt blir det med de två rövarna på korset. En levde utan att synen på Jesus, utan hade på sig själv. Båda var dömda, troligen ungefär likadant straff hade de båda två. Ena sa det till Jesus, om du är Messias så hjälp dig själv och hjälp oss. Den andra sa, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Båda vände sig till Jesus men med helt olika motiv och orsaker. Den ene blev bönhörd, inte den andra. Och den som ödmjukt vände sig till Jesus i hopp om att han skulle komma ihåg honom, som blev bönhörd. Inte den som tydligen kunde formulera en sån här vädjande bön och sa att om du är Messias, alltså det var på ett sätt en proklamation att han skulle kunna vara Messias. Men vägen till Gud går aldrig genom högmodet, utan det går genom ödmjukheten till korset. Men Paulus, om vi hoppar vidare till punkt 2 av den andra punkten, den andra delen då, så sa Paulus inte bara sådär, utan han sa också att en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Som jag nämnde tidigare så har vi alla utmaningar, och jag känner många av er som har gått igenom ofattbara utmaningar och svårigheter. En skillnad som jag märkte då jag själv kom till tro var inte primärt att lyssna lite noggrannare än ett par sekunder. Så var inte primärt att all min synd försvann sådär. Jag slutade inte göra massa dumheter. Alla mina begär försvann inte bara sådär. Men en längtan föddes att komma till Gud genom Jesu kors. Jag tror, kära vän, om du kämpar med begär från den här världen, du kanske är ute och testa på lyckan där ute på alla konstiga ställen som du inte borde hålla på med. Jag har ju själv varit där. Jag har försökt fylla mitt liv med piller och med alkohol, med fester och med sex och med inköp etc. etc. Men jag märkte att lösningen för mig handlar inte om att jag måste jobba en lista och skulle sluta med alla de där sakerna. Utan för min del handlar om att byta ut skräpet mot Herrens liv. Det handlar om på något sätt att hitta att jag fann någonting som gav mig allt det där på ett positivt sätt. Jag fann någonting som fyllde mig med någonting som ledde det. Det ledde mig till att jag inte längre behövde det gamla livet. Så om du på något sätt funderar, hur ska du bli av med de här lasterna? Hur ska du bli av med de här svårigheterna, prövningarna? Lösningen är inte bara att sluta med allting. Utan lösningen är att du bör komma till korset och uppleva Guds kärlek, Guds tillfredsställelse och glädje och liv i dig själv. För gör du inte det så blir du aldrig nöjd. Då kommer det ha svårt att hantera de här motgångarna och prövningarna som oftast kommer emot oss. Och jag är förvånad ibland när jag ser så många människor som försöker hitta så många genvägar, alternativa vägar att få den här glädjen i livet istället för att gå till korset. Det borde vara det första man får på något sätt klart över när man blir frälst, kristen alltså. Det är ju korset. Min primära och enda glädje i livet, inte enda men första plats, så är Jesus. Hans kraft, hans styrka, hans hopp som jag får och som du får från hans kors. För därför blir det så ibland att när man syndar så känner man att dina relation tar stryk och det blir som ett tomrum på ens insida. En del säger då att Gud känns så långt borta, att han har övergivit mig, han vill inte längre ha någonting med mig att göra. Men jag vill påstå att det är bevis för två saker. För det första så är du beroende av Gud. För skulle du inte känna ett tomrum av Gud så skulle du inte heller vara beroende av honom. Och för det andra så har du en gång fått uppleva något som ger dig mycket mera än allt det som världen kan erbjuda. Men till min förvåning ser jag många gånger hur kristna människor missar den här sanningen. Där man istället för att komma till Gud så går man bort från Gud och gör allting annat. Som inte har med Gud att göra. Därför, kära vänner, så det kan man börja fundera ibland. Att har jag Jesu Kristi kors i mitt centrum? lever jag med honom som utgångspunkt? Hanterar jag utmaningarna på det sätt som Gud själv vill att jag ska göra? Jag skulle vilja på något sätt någon gång att man som kristen ska komma dit, att det blir som när Petrus, när Paulus och Silas är i fängelse in där längst bak. Så de blir piskade och full gas där och in i stocken är de alltså. Och vad gör de? Sjunger lovsånger. Om det är dåligt väder så läser man 57 Facebook-statusar om hur eländigt livet är. Och så funderar, Herre, hjälp oss. Inte konstigt att vi inte ser något mer av Herren om det är vår högsta prioritering. För att hjärta är fullt av, skriver fingrarna. Och det behöver vi omvända oss, kära vänner. Att vi behöver prioritera korset mera i våra liv. Så inte vi inte lever på världens sätt. Vi lever i världen men inte av världen. Jesus till och med sagt till oss någonting smått radikalt. Att i världen får ni lida, men vad vi gott mod, jag har övervunnit världen. Så när svårigheter kommer emot mig så kan jag vara frestad av att ge upp. Gå bort från Herren. Men vad Gud vill med mig, jag ska gå till honom. För jag vet att väljer jag Herren så kan han alltid bli förhärligad genom mitt liv. Och genom varenda människa som väljer korsets väg. För vår första reaktion när någonting händer, och som jag skulle vilja se lite mer av i de flesta av er och mitt eget liv. När någonting, motstånd, prövning uppstår, så bör vår initiala reaktion, vårt DNA, borde ropa det här till oss. Gå till korset. Böj dig under hans väldiga kraft, så kan ni kasta alla era bekymmer på er, på honom, för han har omsorg över er. Punkt 3. Oj, jag var 5 minuter kvar. Synen på våra medmänniskor skiljer sig markant på om vi lever ett liv utan Jesu Kristi kors i centrum eller om vi har det. För lever du utan Jesu Kristi kors så kommer ditt liv enbart att handla om dig själv, ditt självförverkligande och på något sätt hur du ska uppnå all framgång, hur du på något sätt ska synas, hur du ska vara den här viktiga Petter och sitta med i varenda styrelse som bara finns på den här planeten. Lever du Jesu Kristi, utan Jesu Kristi kropp i centrum så kommer människor att komma ihåg dig. De kommer inte komma ihåg Gud i dig. Att gå jag bort och Herren tar hem mig, Herre, så önskar jag, och det är en bön, att människorna ska minnas Gud i mig och inte allt som jag har gjort. Det är säkert trevligt med ett God Jul Vasa-projekt. Det är säkert trevligt med att göra det ena och det andra. Men jag ska önska att människor ska minnas Gud och inte i mig. För människor som lever med Gud i centrum, vi kommer till den sista punkten, så vi alltid är Herren. Men människor som lever utan Gud, så de vill bara självförverkliga sig själv, de vill att alla människor ska tycka om dem, man vill att alltid synas vara bästa, finast bil och störst lägenhet och allmänt snobb. Amen på det. Allt handlar om att man ska bara förverkliga sig själv. Alla dessa saker kan säkert ha en mystisk funktion någonstans. Men risken med dessa materiella saker, jag landar alltid i David Wilkersons profetia från 1971. Där djävulen själv kom fram till Gud och skulle fresta de troende. Flera av er känner säkert till det här. Och så frågar Gud djävulen att vad vill du? Och svarar djävulen att ja, du ser att de kristna vill ha lite med det att göra, men ge dem alla materiella saker som de bara kan regna på dem, så ska vi se att de inte längre behöver dig. Och säger Gud enligt den här boken då, synen, att låt det ske. Och många gånger ser jag, och jag skulle rekommendera, kära församling, 1 månad, 1 år, vi tar ett skottår, lång telefonfasta. Alltså man klarar sig inte utan telefonen, alltså 20 av er har redan varit på Facebook under min predikan. Och på något sätt, vi är så beroende av allting. Och det är kanske så jättefel med alla de här sakerna. Men felet blir om fokuset försvinner från korset till saker som har inte någonting överhuvudtaget med korset att göra. Vad nu det hade med våra medmänniskor kan man ju fundera på. Men alla människor, både kristna och icke-kristna, som lever utan detta kors, kommer alltid att lyssna på en ganska halvviktig punkt. Kommer alltid att ta sig själv som den viktigaste personen i hela universum. Allt efter en darwinistisk syn där man måste vara stark för att överleva. När man lyssnar på en sådan människa handlar allt om vad den människan har gjort, ska göra och väldigt lite om vad Gud har gjort. Man upptäcker väldigt snabbt att det finns mera köttets gärningar än Jesu andes frukter. Människor utan Jesu Kristi kors gör oftast bara saker om det antingen får någonting själv ut av det eller är det någon som berör de allra närmaste. Människor utan Jesu Kristi kors bryr sig väldigt lite om hur den okända människan, tiggaren på stan, har det. Människan utan Jesu Kristi kors kan gå förbi fattiga, hungriga människor utan att man bryr sig överhuvudtaget. Jesus, hjälp oss att komma tillbaka dit där ditt kors är i centrum. Jesus kallade oss att älska våra fiender, hälsa på främlingen, och det är något som är otänkbart för de människor som lever utan Jesu Kristi kors i centrum. Men, och vi skulle nu avsluta det så positivt i alla fall. Men, och det är goda nyheter för oss allihopa. Men med Jesu Kristi kors i centrum, en av de främsta märkbara skillnaderna är hur du och jag börjar bemöta våra medmänniskor. Det på något sätt händer någonting när man får möta Jesus. Man får möta på något sätt kraften, hans kors. Det på något sätt den här längtan, det här behovet av att förverkliga sig själv. Att man ska vara så perfekt och så duktig och kunna skriva så många böcker. Och ha så fina Facebook-statusar och twittrar och instagrammar och etc. Att det inte är så viktigt längre så länge två saker händer. För det första, en annan människa får ett lite bättre liv på grund av den lilla insatsen som jag anonymt gör. För det andra, att Gud blir ärad. Och att Gud blir ärad är långt mer viktigt än att det syns. Det är därför Jesus skriver det så tydligt i Matteus 6 i bergspredikan. Att om ni ber, stäng in er i kammaren där ingen ser er. Så Gud som ser in i det fördolda ska belöna er. Och detsamma gällde både givande och fastan. Där Gud blir ärad är mer viktigt än människor ser att vi ärar Gud. Jag minns när innan jag blev kristen hade jag många onda planer och tankar över de människor som hade mobbat mig en aning. Men märkte när jag blev frälst och fick sedan möta Jesus och hans kärlek, så började en längtan, märklig längtan inom mig växa fram att välsigna dem och önska dem allt gott. Inte alltid är det så där enkelt förstås, för många gånger frestas vi att inte gå till korset utan handla egen kraft. Man på något sätt blir illa bemött och så avreagerar man sig på närmsta bästa. Jag minns en gång fick jag ett mejl av en väldigt upprörd förälder när jag var ungdomsledare här i församlingen. Personen i mejlet skrev till mig att han anklagade mig för att jag hade använt en bulvan för att omvända hans dotter. Och jag tänkte för mig själv att vill jag omvända hans dotter så behöver jag inga bulvaner. Och det var en ganska lång sak och det kom flera stycken efter varann. Väldigt personligt attackerande mejl och jag tyckte det var ganska jobbigt. Så en tisdag morgon när jag var här på jobb före varken Patte eller Steffi hade vaknat, tänkte sig. Så tänkte att nej, hur ska jag bemöta det här? Ett dygn hade gått där, talade med Julia, talade med min förälder. Hur ska vi lösa den här situationen? Den är ganska kämpig. Det är inte att leka med sina upprörda föräldrar. Och då slog det mig, men varför inte gör det som Bibeln säger att man ska göra? Gå till korset. Så jag minns att jag gick ner till bönerummet och så ställde mig på mina knän och så bad Jesus välsigna den här människan. Herre, låt det gå väl för familjen. Och så höll jag på en halvtimme max och bara bad ut Herrens välsignelser ur den här familjen. Sen samma dag på kvällen får jag ett nytt mejl. Jag hade inte ens svarat på de här tidigare två. Rubriken är förlåt. Och så står det första raden. Jag var på lite dåligt humör igår. Jag hoppas du inte tog illa upp. Och så funderar jag, kan man ta det på annat sätt? Och sa jag önskar dig allt gott i livet. Jag hoppas det går bra för dig. Och etc. Och på något sätt lärde det mig att när jag går enligt den väg som Gud vill att jag ska gå, nämligen via hans kors, så får han möjlighet varenda gång jag är vid korset att ära sig själv och sitt namn genom enkla människor som jag. Och det sa också med dig och ditt liv. Att oavsett vad utmaning, oavsett vad problematiska människor du har runt omkring dig. Att går du till korset så får han en chans att ära sitt namn genom en syndare som du. Frälst av nåd. Rättfärdig på grund av hans namn. Det är alltså goda nyheter. För då Jesus Kristi kors har varit i rörelse så blir alltid Gud ärad och människor blir välsignade. Tänk att Gud kan använda just dig för att välsigna människor i din närhet. För då du lever med Jesus Kristi kors i centrum kommer man alltid att önska sina medmänniskor väl och framgång. Och man slipper, lyssna på det här, man slipper all avundsjuka eftersom man har sin identitet i den eviga segraren Jesus. Tycker jag är skönt ibland att tänka på att det är inte så farligt om jag inte lyckas med allting. För min identitet är inte här, för min identitet i mig själv, den far dit ner där det är varmt och brinner. Men förflytta mitt fokus, sätta mitt hopp till honom. Du behöver betoning. Så har jag min identitet i Kristus, jag tillåter hans namn det ärat genom mig. Han på något sätt säger, andra sina synder är förlåtna, jag älskar dig, jag vill använda dig, inte för du är perfekt utan för du har just kommit till mig, till korset. Det är på något sätt det utgångsläge, det krav, det kriterium endast han har för oss. Inte att vi kan hela Mose lag som det var på gamla goda tiden när Paulus skulle bli predikant. Då måste man läsa hela gamla testamentet utan till för att få bli det. Jag och Stefan kom lite lättare undan där. Vad det 20 verser vi kan vara. Men tänk att enda kriteriet för dig och för mig är att vi behöver bara gå till korset. Och det är en så stor frestelse för oss i den här världen. För vi går alla andra vägar än till Jesus. Och låt mig snabbt bara en halv minut summera de här tre sakerna jag vill säga till dig idag. För det är tre vitala och viktiga delar som jag hoppas att du lite kan förstå. Lever du med Jesus Kristi kors i centrum så måste du alltid ha din glädje i Jesus. För det andra, lever du med Jesus Kristi kors i centrum så kommer du alltid att på något sätt hantera de här svårigheterna med att bli mer beroende av Jesus. Om någon syndar ska han bekänna sin synd. Ska han få förlåtelse. För det tredje, när du lever med Jesus Kristi kors centrum så kommer du alltid att vilja ära Gud och betjäna dina medmänniskor genom ditt liv. Så låt oss kära vänner gå tillbaka till korset. För ett liv utan korset så leder ingen vart och det leder absolut inte till himlen. En annan av mina favoritteologer, Karl Barth, säger så här. Vi avslutar med en sån quote innan vi ber. Det är alltid så att när en kristen tittar tillbaka på sitt liv faller hans ögon alltid på syndernas förlåtelse. Jag vet inte hur det är när du tittar tillbaka på ditt liv. Men jag önskar att när du tittar tillbaka på ditt liv så ska du bara se Jesu kors. Korset där Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära. Sjunga Pelle Karlsson innan de flesta av er var född. Alltså när jag tittar tillbaka på mitt liv och när jag går hem, när jag är på min dödsbädd en dag och tittar tillbaka på mig själv vad jag har gjort så vill jag inte se någonting annat. Jag skulle bara se korset. För det är mitt hopp, det är min styrka, det är min framtid, det är mitt dåtid, det är mitt nu. Det är inte i vad jag gör och vad jag kan, utan det är vad han har gjort och vad han kan göra och vad han har gjort för mig, ska vi be till Herren. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för att du är nådig mot oss. Du älskar oss, Herre, mer än vi kan förstå och fatta. Nu, Herre Jesus, så ber vi Gud att om vi behöver omvända oss och komma tillbaka till ursprunget, Herre, den första kärleken som du talar om, Herre, i Uppenbarelseboken 2 och 4. Herre Jesus, om vi behöver på något sätt känna av, Herre Jesus, än en gång att vi har byggt vårt eget liv, vi har gått vår egen väg, vi har på något sätt nonchalerat, Herre, dig själv, så ber jag dig Gud att vi ska bara på något sätt omvända oss när stunden och komma tillbaka till dig, Herre, ditt kors, ditt centrum, ditt liv. Hjälp oss, Herre Jesus, att kunna ha vår identitet i Kristus och inte i oss själva. Hjälp oss, Herre, att när vi har att inte ha vår glädje i vad vi själv presterar, hur bra vi lyckas, utan ha vår glädje i hur bra du har lyckats med oss. Hjälp oss, Herre, att ha dig i centrum, att när motgångar och svårigheter händer oss, så drar vi oss ännu närmare dig, Herre. Och hjälp oss, Herre Jesus, att när vi lever med ditt kors i centrum, så vill vi bara ära dig, Herre. Vi är inte så brydda i vad människor tycker om oss. Vi vill bara ära dig, Jesus, genom våra liv. Och förlåt oss, Herre, att vi har levt ett liv som inte har ärat dig. Förlåt oss, Jesus, att vi har gått vår egen väg.